Den kämpande tron. I tisdags kväll var jag på en samling i Västerbokyrkan som sjukhuskyrkans styrelse hade kallat till. Och som det var där som det ofta är i kyrkan, det var fika. Och så sjunger vi Glädjens Herre var en gäst. Och då fastnade mina tankar på del av andra versen. Gud som hör för en vi ber, prisad vare du. Gud som hör för en vi ber, prisad vare du. Vi tror att det är så att Gud vet allt innan det sker. Och samtidigt så skulle jag tro att alla vi som är här har upplevt att Gud, hör du inte när jag ber? Känslan är definitivt inte att Gud alltid hör innan vi ber. Utan känslan är istället ganska ofta att nu Gud, nu har jag bett så mycket. Ja, men du måste ju höra och gripa in någon gång. Eller finns du inte alls? Eller lyssnar du inte på mig? Det är ju den känslan som vi drabbas av med jämna mellanrum. Det där trosvissa att Gud hör innan vi ber, ja, det, teologin är en sak. Men den verklighet vi lever i upplevs ibland väldigt annorlunda. Och ibland kan vi tänka om de stora troshjältarna i Bibeln att de hade det väl mycket enklare. Men börjar vi titta på vad Bibeln säger så konstaterar vi att det var inte enklare för dem. I andra Mosebok, tredje kapitel, så får Mose kallelsen att gå till farao och leda folket ut ur Egypten, Israels folk ut ur Egypten och in i löfteslandet. Mose sa till Gud, vem är jag att jag skulle gå till farao och föra Israels barn ut ur Egypten? En annan bibelöversättning skriver, hur skulle en sån som jag kunna gå till farao? Men där svarar i alla fall Gud direkt. Jag ska vara med dig. Gud lovar att vara med Mose och det gör ju skillnaden i och för sig. Men vi kan konstatera att det blev inte så mycket enklare för Mose i alla fall. Vi kan konstatera tvärs genom Moseböckerna att visst var Gud med honom på många sätt. Men ibland upplevde Mose att Gud grep in väldigt sent eller inte alls. Och när Mose har börjat gå till farao och säga släpp mitt folk så att de kan gå ut och hålla gudstjänst åt mig. Så varje gång Mose går till farao så blir bara plågorna ännu värre över Israels folk. Och så tar Mose och säger, då vände Mose sig på nytt till Herren och sa, Herre, varför har du handlat så illa mot detta folk? Varför sände du mig? Ända sedan jag gick till farao för att tala i ditt namn har han gjort dem illa och du har inte gjort någonting för att rädda ditt folk. Det var inte precis känslan Mose hade att Gud hörde innan han bad, utan han säger istället till Gud, du har inte gjort någonting. Vad är det vi håller på med? Jag har gjort precis vad du sa och du har inte gjort någonting. Den kämpande tron. Mose måste ha funderat, har jag missuppfattat någonting? Ja, men Gud har ju talat till mig, jag har hört precis vad han har sagt, jag har försökt göra det. Och det blir bara värre och värre. Den kämpande tron. Och sen när Israels barn hade fått lämna Egypten så blev det inte så mycket bättre än när de kom ut i öknen och inte hade vatten. Så kommer de och klagar. Då ropade Mose till Herren och sa, vad ska jag göra med det här folket? Snart stenar de mig. Det var inte nog med att farao var besvärlig. Det var inte nog med att det var bökigt med ökenvandring och alltihopa. Utan nu helt plötsligt insåg han att jag riskerar livet ihop med det här folket. Och lite senare en annan av de stora gestalterna i Bibeln, profeten Elia. Han har samlat folket på berget Karmel. och där vunnit en andlig seger och man har beslutat att göra av med alla Baalsprofeterna, döda dem, därför att de förledde folket till avgudadyrkan och Gud hade sagt att ni får inte hålla på med avgudadyrkan. Det var så att säga inte religionsfrihet i Israel. Gud hade sagt, jag ska vara er Gud och ni ska vara mitt folk. Och folket hade sagt, ja, så ska det vara. Men sen blev det många gånger att det inte var så. Och Elia har vunnit en andlig seger. Gud har svarat på hans bön och skickat eld till offret. Men sen får Elia ett dödshot över sig. Själv gick han en dagsresa ut i öknen. Där satte han sig under en ginstbuske och önskade sig döden och sa: nu är det nog, Herre, ta mitt liv. Jag är inte bättre än mina fäder. Den kämpande tron. Mose fick kämpa. Elia fick kämpa. Profeten Jeremia fick kämpa. Gud talar om för honom att innan jag formade dig i moderlivet utvalde jag dig, och innan du kom fram ur moderskötet helgade jag dig. Jag satte dig till en profet för folken. Men jag svarade, o Herre Gud, jag kan inte tala, jag är för ung. Då sa Herren till mig, säg inte jag är för ung, utan gå vart jag än sänder dig och tala vad jag än befaller dig. Var inte rädd för dem, för jag är med dig för att rädda dig, säger Herren. Gud lovar att vara med och rädda honom. Men Jeremia fick leva en stor del av sitt liv med hot utifrån den babyloniska belägringen och hot inne i Jerusalem, där han åtminstone vid ett tillfälle blev nedsänkt i en tom brunn där han höll på att svälta ihjäl. Och Gud hade ändå sagt, jag ska vara med dig. En kämpande tro. Dagens evangelietext är hämtad ifrån Matteus 15 kapitlet och från vers 21. Jesus lämnade platsen och drog sig undan till området runt Tyros och Sidon. Då kom en kananeisk kvinna från den trakten och ropade: Herre, Davids son, förbarma dig över mig. Min dotter är svårt besatt. Men han svarade henne inte med ett ord. Då gick hans lärjungar fram och bad honom, skicka iväg henne. Hon går ju bakom oss och ropar. Han svarade, jag är inte sänd till andra än de förlorade fåren av Israels hus. Men hon kom och föll ner för honom och sa, Herre, hjälp mig. Han svarade, det är inte rätt att ta brödet från barnen och kasta det åt hundarna. Hon sa, jo Herre, för också hundarna äter smulorna som faller från deras herrars bord. Då svarade Jesus henne, kvinna, din tro är stor. Det ska ske för dig som du vill. Och från den stunden var hennes dotter botad. Ibland behövde Jesus dra sig undan. Någon gång drog han sig undan en morgon i ensamhet och lärjungarna följde efter och fann honom. Han hade dragit sig undan för att be. Och ibland drog han sig undan tillsammans med sina lärjungar, och det här var ett sånt tillfälle. Det kom ju så mycket folk att han fick inte tid att undervisa sina lärjungar som han ville och som han behövde eller som de behövde. Och så drog han sig undan lite utanför Israels gränser, det kananeiskt område, ut med kusten, Medelhavskusten, Tyros och Sidon. Men ryktet om honom har gått före. Människor har hört talas om honom, och så kommer den här kvinnan. Och hon tilltalar Jesus, Herre, Davids son. Davids son, det var Messias som skulle komma. Hon tar alltså redan när hon tilltalar Jesus och bekänner, du är Messias. Den som skulle komma. Hjälp mig, min dotter plågas av en ond ande. Och vi kan förvånas över Jesu reaktion. Han verkar inte bry sig om överhuvudtaget, utan han bara går lugnt vidare och lärjungarna följer honom. Men kvinnan följer efter och ropar, hjälp mig! Och lärjungarna blir besvärade. Skicka iväg henne. Det är bara en hednisk kvinna, det är ingenting att bry sig om. Utifrån deras människosyn och kvinnosyn. Hedningarna behövde man inte bry sig om, de skulle man inte befatta sig med. Och var det dessutom en kvinna så var det ännu mer att man kunde strunta i det hela. Och vi kan förvånas över Jesu reaktion. Men hon kommer och faller ner för honom. Herre, hjälp mig. Och då säger han, det är inte rätt att ta brödet från barnen och kasta det åt hundarna. Hundarna var ett skällsord för hedningarna. Hunden hade inte alls den ställning i Israel vid den tiden som vad hunden har i vår gemenskap här i Sverige. En hund i en familj idag räknas ju som en familjemedlem på många sätt. Och en som man älskar och som man är älskad av. En som man bryr sig om och vill ska ha det bra på alla sätt och vis. Men där var hunden och var ett skällsord för en hedningen som inte var jud eller judinna. Och så tar Jesus den här bilden. Man kan inte ta brödet från barnen och kasta åt hundarna. Men kvinnan svarar på samma sätt. Nej, det behövs inte. Får vi bara den smula som faller från bordet som barnen tappar så räcker det. Och då säger Jesus, din tro är stark. Det ska ske för dig som du vill. Igår morse när jag funderade lite kring den här texten och då var det en text till som kom för mig. Det är den som kommer med detsamma efter att Jesus har varit på förklaringsberget. När en pappa kommer och ber för sin son. Hjälp mig. Den onda anden kastar honom ibland i vattnet, ibland i elden. Rädda oss, hjälp oss. I båda de här texterna så är den här flickan som var besatt och i den andra texten pojken som var besatt. De nämns nästan liksom bara i förbigående. Det är Jesus med mamman, Jesus med pappan. Och då fick jag tanken, det finns de som inte kan kämpa själva. Väldigt många personer i vår värld har av olika anledningar inte förmåga att kämpa själva. Och så är det många föräldrar som har fått uppleva att de har fått kämpa för sina barn. Ibland i många år. Och det finns andra som har engagerat sig och kämpat för människor som inte har kunnat kämpa själva. Och så är det kallelsen till varje kristen och till församlingen. Att utifrån vår förmåga, enskilt eller gemensamt, kämpa för dem som inte kan eller har möjlighet att kämpa själva. Mamman kämpade för sin dotter. Pappan kämpade för sin son. Du och jag, vi är kallade att kämpa för dem som inte kan kämpa själva. Och det blir ofta så. Också för en troende person. Att när livet blir kämpigt på olika sätt så blir det också en troskamp. Varför handlar inte Gud? Varför svarar han inte så som vi ber? Vad är felet? Och så är det inte bara att livet är kämpigt utan det kan bli ännu kämpigare faktiskt när man är kristen. En ateist kan ju inte bli övergiven av Gud. Gud finns ju inte om man är ateist. Men en kristen kan känna sig övergiven av Gud. Bibeln är väldigt tydlig med att Gud överger oss inte. Men känslan kan vara där att man är övergiven av Gud. Och så kan det bli riktigt jobbigt när allt är kämpigt. I Johannes 11... När Jesus står med Marta vid Lazarus grav. Och Marta är förtvivlad, hennes bror är död. Så säger Jesus, och hon är dessutom förtvivlad, kanske irriterad och arg och besviken på Jesus att han inte kom fortare. De hade ju skickat bud efter honom. Och hon säger, hade du varit här hade min bror inte varit död. Och så säger Jesus, jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva om han än dör. Och den som lever och tror på mig ska aldrig någonsin dö. Tror du detta? Vad skulle hon svara? Jag trodde på dig innan, men du var inte här när det behövdes. Och Lazarus trodde på dig och han är stendöd. Han har till och med börjat lukta. Ja, hon försökte svara lite undvikande. Om att han skulle uppstå en gång, det kunde hon tro. Men Gud grep in. Men innan, det var en kämpande tro som var fullständigt obegriplig för Marta och Maria. Varför hände det här oss? I Apostlagärningarna 9 så berättas det om Paulus, eller Saulus som han kallades då, eller hette då. Hur han kommer mot Damaskus för att försöka att fängsla de som trodde på Jesus och föra dem till Jerusalem för att ställa dem inför rätta där. Och så får han möta ljusskenet och Guds röst. Får höra att han förföljer Jesus. Och så när han finns där i Damaskus så får lärjungen Ananias kallelsen att gå till Paulus. Ananias svarade, Herre, jag har hört av många hur mycket ont den mannen har gjort mot dina heliga i Jerusalem. Och nu är han här med fullmakt från överste prästen att gripa alla som åkallar ditt namn. Men Herren sa till honom, gå, för han är mitt utvalda redskap för att bära fram mitt namn inför hedningar och kungar och Israels barn. Och jag ska själv visa honom hur mycket han måste lida för mitt namns skull. Jesus skulle själv visa Paulus hur mycket han skulle få lida. Paulus kämpade många gånger, på många sätt. En kämpande tro. Och i första Korintierbrevet 16, när han skriver till församlingen i Korint, i Efesos stannar jag till pingst, för en dörr står öppen för mig till ett stort och omfattande arbete, och motståndarna är många. Han var i Efesos under en längre period, och han upplevde att motståndarna var många. Men han stannade kvar i kampen, för han upplevde också att Gud var med honom i kampen. Det var ett arbete som bar frukt. Men det var inte ett arbete utan kamp. Och i nästa brev till församlingen i Korint, till allt annat kommer det som trycker mig varje dag, mina bekymmer för alla församlingarna. Han hade en andlig kamp inte bara för att han mötte motstånd. Han hade inte en andlig kamp bara i sitt eget liv. Han bad om törntaggen som skulle vika ifrån honom. Men han hade också en andlig kamp för de församlingar som han hade grundat. Att de skulle utvecklas på ett bra sätt. Och så var det en kämpande tro. På många gånger. Och när han skriver till församlingen i Filippi. Filippibrevet 1:29-30. Ni har ju fått nåden att inte bara tro på Kristus utan också att lida för hans skull. Eftersom ni har samma kamp att kämpa som ni såg att jag hade och nu hör att jag fortfarande har. Så är det så att kampen finns där tvärs igenom livet. Du och jag, vi är kallade att kämpa. Och Paulus uppmanar Timoteus, kämpa trons goda kamp. Grip det eviga livet. Det är på något vis att det innebär en kamp både att ta emot livet från Jesus Kristus och att bli bevarade i det livet. Och så handlar det om din och min kamp. Men hur Gud ändå visar tvärs genom sitt ord att han är med i kampen. Och vill hjälpa oss och ge kraft i kampen. Och även om vi många gånger upplever att Gud inte verkar gripa in alls. Eller ibland att vi tycker att han griper in för sent. Så har vi också säkert, om vi har levt länge som kristna, upplevelser av att Gud har gripit in och hjälpt på olika sätt. Livet kanske inte blev som vi hade tänkt. Men Gud grep in. Och nu blir det lite ett personligt vittnesbörd. 1990 drabbades min fru av cancer. Och mina flickor, eller våra flickor, de var i ålder 9-14 år. Och jag drev en musikaffär som hade gått bra ett tag, men som sen gick sämre. Och så var det behandling mot cancern. Och 92 blev affären försatt i konkurs och jag var varslad från Kärs. Och jag visste inte om min fru skulle överleva. Då blev livet så svart. Att när jag försökte be, Gud som haver barnen kär, se till mig som liten är. Så blev bönen reducerad till, se till mig som liten är. För jag tyckte att Gud på något vis hjälpte och såg andra. Men jag upplevde inte så själv. Men behandlingen funkade och jag fick vara kvar på Kärs. Och sen har jag letts in i olika uppgifter och de 14 år till som min fru fick leva var oerhört värdefulla för att barnen skulle få växa upp. Och jag leddes in i nya arbetsuppgifter och har ett bra liv idag som jag är tacksam över. Och så kan jag se att även om inte Gud grep in på det sätt som vi bad och önskade då, så kan jag i backspegeln se att Gud har visat omsorg, Gud har lett och Gud har tagit hand om. Och utifrån det, så om du skulle vara i kampen just nu, så be att Gud kan skicka någon i din väg som kan hjälpa dig i kampen. Och du och jag, om vi just nu inte är inne i den där jobbiga kampen, så kan vi be Gud visa mig om det är någon som jag ska kämpa tillsammans med. Att jag kan få hjälpa någon ut ur kampen. Jag brukar inte citera min pappa i predikstolen. Jag vill hålla mina egna predikningar och inte hans. Men han skrev för många år sedan en dikt. Ge inte upp. Två grodor ramlade ner i ett krus där gumman förvarade grädden. Den situationen var inte alls ljus, det tittade upp emot bredden. Den ena hon sa, det här går ej alls, jag dör och jag sjunker till botten. Hon lade sin arm om sin älskades hals, beklagande ödet och lotten. Sen sjönk hon och kvävdes i grädden så söt, och ensam blev genast kamraten. Men han var kavat och på stubben beslöt försöka att leva i maten. Med grädde i ögon och grädde på nos, han simmade runt, runt i kruset. Han tänkte på henne som farit sin kos, men sneglade uppåt mot ljuset. Vad hjälper det världen om jag också dör, han tänkte och fortsatte simma. Hans liv han väl hängde på silkestråd skör, dock såg han av hoppet en strimma. Han simmade runt en timme, ja två. Han tappade inte humöret. Och plötsligt, nu hände det något ändå. Han satt där nu mitt upp i smöret. Han rättade på sig och andades ut och måttade upp emot ljuset. Sen tog han ett skutt upp från smöret till slut och hoppade bort ifrån kruset. Det kan se oerhört mörkt ut. Men det finns möjlighet till förändring. Och så är du och jag kallade att kämpa trons goda kamp. Och vi är kallade att stödja andra människor som kämpar i deras kamp. Och så var det också en sångstrof som kom till mig, inte bara till början utan också till slutet, av Arthur Eriksson. Fridens furste gav oss striden som ett heligt äventyr. Och så har han gett oss striden. Du och jag är kallade att kämpa trons goda kamp. Och du och jag, vi är kallade att stödja varandra i kampen. Tack Jesus Kristus för att du är med oss också när vi ibland tvivlar på det, när vi ibland har svårt att se det. Hjälp oss att söka dig av hela vårt hjärta, både de dagar livet är enkelt och de dagar livet är fullt av kamp. Tack för att vi får vara dina, och tack för din omsorg och nåd. Så ser du om det är någon här idag som just nu är inne i den riktigt tuffa kampen. Herre, var med och välsigna. Och hjälp oss som församlingar och medmänniskor att stå vid deras sida som kämpar. Amen.